From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you.
Kära bröder och systrar, kära vänner, vi välkomnar er till söndagens förmiddagsmöte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Thomas S. Monson presiderar vid konferensen och bett mig leda det här mötet. Vi sänder hälsningar och välsignelse till de av er som deltar i det här mötet, var ni än är, över hela världen. För musiken under mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Clay Christensen och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Jag vet, min Herre lever än och sjunger nu för oss en hymn of praise. Inledningsbön får vi sen av äldste Christoffel Golden i det 70-års forum.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är så väldigt tacksamma att vi kan samlas här under ledning av din ande. Vi är tacksamma för din frälsningsplan, för din älskade son, vår frälsare och återlösare, Herren Jesus Kristus. Vi är tacksamma för tröstaren, den heliga anden som du har sänt att vara med oss. Vi erkänner din heliga hand i allt. Vi är tacksamma för profeter, sier och uppenbarare. För profeten Joseph Smith som levde och dog som en profet. För president Thomas S. Monson som vi älskar och hedrar. Vi ber att du ska välsigna honom. Välsigna första presidentskapet och de 12. Välsigna oss den här fina sabbatsdagen. Så att vi kan komma ihåg dig och din son och ära dig. Hjälp oss att vara ödmjuka, rena och läraktiga. Välsigna oss med din ande idag, var vi än vara må. Vi vädjar att du ska vara med alla på jorden. Välsigna dem med evangeliets ljus och välsignelser. I Herren Jesu Kristi heliga namn, han som vi älskar. Amen.
It will now be our joy and privilege.
Och nu får vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet president Thomas S. Monson. Efter honom talar president Russell M. Nelson, president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter president Nelsons tal sjunger kören denna dag av fröjd och glädje. Och därefter har vi nöjdhet att höra från äldste Peter F. Mears i de 70s kvorum. Och därefter talar syster Linda S. Reeves, andra rådgivare i Hjälpföreningen Silerons presidentskap. Varsågod.
My beloved brothers and sisters, both here in the conference center and throughout the world.
Mina älskade bröder och systrar, både här i konferenscentret och över hela världen. Jag är så tacksam för tillfället att delge mina tankar den här morgonen. För 52 år sedan, 1 juli 1964, hade jag ett uppdrag i New York. Under den tid som världsutställningen hölls där. Varje morgon besökte jag mormonpaviljongen på världsutställningen. Jag kom fram strax före visningen av kyrkans film Människans sökande efter lycka. En framställning av frälsningsplanen som sedan dess blivit en klassiker i kyrkan. Jag satt bredvid en ung man på kanske 35 år och vi hade ett kort samtal. Han var inte medlem av vår kyrka. Så sänktes belysningen och filmen började. Vi lyssnade till berättarrörelsen som ställde de viktiga universella frågorna. Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Och vart kommer jag efter det här livet? Allas öron spändes för att höra svaren och allas ögon fästes på bilderna på duken. En beskrivning av vår förutillvaro gavs tillsammans med en förklaring om avsikten med vårt liv på jorden. Vi såg en rörande framställning av hur en gammal man lämnade detta liv och hans härliga återförening med nära och kära som gått före honom till andevärlden. Efter denna fina framställning av vår himmelska faders plan för oss gick publiken sakta ut. Många av dem var synbart rörda av filmens budskap. Den unge besökaren bredvid mig ställde sig inte upp. Jag frågade om han tyckte om föreställningen. Han svarade med eftertryck. Det här är sanningen. Vår faders plan för vår lycka och vår frälsning sprids av våra missionärer över hela världen. Inte alla som hör detta gudomliga budskap accepterar och tar det till sig. Män och kvinnor överallt, precis som en unge vän vid världsutställningen i New York, inser dess sanningar och börjar gå den stig som leder dem hem i säkerhet. Deras liv förändras för alltid. Väsentlig för planen är vår frälsare Jesus Kristus. Utan hans försoningsoffer skulle allt vara förlorat. Men det räcker inte att bara tro på honom och hans uppdrag. Vi behöver arbeta och lära, söka och be, omvända oss och bli bättre. Vi behöver känna Guds lagar och leva efter dem. Vi behöver ta emot hans frälsande förrättningar. Endast genom att göra det uppnår vi sann evig lycka. Vi är välsignade med att ha sanningen. Vi har uppdraget att sprida sanningen. Låt oss leva efter sanningen så att vi blir värdiga allt som Fadern vill ge oss. Han gör ingenting som inte är till nytta för oss. Han har sagt oss: detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Ur djupet av min själ och i all ödmjukhet vittnar jag om den stora gåva som är vår faders plan för oss. Det är den enda fullkomliga vägen till frid och lycka, både här och i den tillkommande världen. Mina bröder och systrar, jag ger er min kärlek och min välsignelse till avslutning, och jag gör det i vår frälsares och återlösares, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Tack, president Monson. Vi älskar och understödjer dig. Mina kära bröder och systrar, idag ska jag tala om en princip som är nyckel till vår andliga överlevnad. Nyckeln. Det är en princip som blir allt viktigare när tragedier och förvrängda värderingar omkring oss tilltar. Det här är de sista dagarna, så ingen av oss borde bli förvånad när vi ser en profetia uppfyllas. En mängd profeter, däribland Jesaja, Paulus, Nefi och Mormon, förutsåg att svåra tider skulle komma. Att i vår tid skulle hela världen vara i uppror. Att människorna skulle älska sig själva, vara kärlekslösa, älska njutning istället för Gud. Och att många skulle bli Satans tjänare som stöder den ondes verk. Ni och jag strider mot världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarna. När konflikter mellan länder eskalerar, när fega terrorister skadar oskyldiga och när korruption inom allt från affärsliv till politik blir allt vanligare, vad kan då hjälpa oss? Vad kan hjälpa var och en av oss i våra personliga svårigheter och i den krävande utmaningen att leva i dessa sista dagar? Profeten Lehi undervisade om en princip för andlig överlevnad. Tänk först på hans omständigheter. Han hade blivit förföljd för att ha predikat sanningen i Jerusalem och hade befallts av Herren att lämna sin ägodel och fly med sin familj ut i vildmarken. Han hade bott i ett tält och överlevt på den mat som gick att hitta längs vägen mot ett okänt mål. Och han hade sett två av sina söner, Laman och Lemuel, göra uppror mot Herrens lärdomar och angripa sina bröder, Nefi och Sam. Lehi visste helt klart vad motgång, oro, ängslan, smärta, besvikelse och sorg var. Men han förkunnade ändå modigt och utan förbehåll en princip som uppenbarats av Herren. Människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Tänk på det. Av alla ord han kunde ha använt för att beskriva karaktären och syftet med livet här på jorden, valde han ordet glädje. Livet är fyllt av omvägar, återvändsgränder, prövningar och utmaningar av alla slag. Vi har alla förmodligen haft stunder när bedrövelse, ångest och förtvivlan nästan förtärt oss. en dag? Är vi här för att ha glädje? Ja. Svaret är ett rungande ja. Men hur är det möjligt? Och vad måste vi göra för att kunna få den glädje vår himmelske fader har i beredskap åt oss? Eliza R. Snow, Hjälpföreningens andra generalpresident, gav ett fängslande svar. På grund av Missouris ökända utrotningsorder som utfärdades i början av den hårda vintern 1838 tvingades hon och andra heliga att fly från delstaten samma vinter. En kväll tillbringade Elizas familj natten i en liten timmerstuga som användes av sista dagars heliga flyktingar. En stor del av tätningen mellan timmerstocken hade tagits ut och bränts som ved av de som kommit före. Så det var hål mellan stockarna som var stora nog för en katt att ta sig igenom. Kylan var bitter och deras mat var genomfrusen. Den kvällen trängdes omkring 80 personer inuti den lilla stugan på drygt 35 kvadratmeter. De flesta satt eller stod upp hela natten och försökte hålla värmen. Utanför tillbringade en grupp män natten kring en sprakande brasa där en del sjöng salmer och andra grillade frusna potatisar. Eliza skrev: ingen klagan hördes. Alla höll humöret uppe och av utseende att döma skulle utomstående ha tagit oss för nöjesresenärer snarare än en grupp som förvisats av guvernören. Elizas redogörelse av den utmattande iskalla kvällen var påfallande optimistisk. Hon sa, citat: det var en mycket munter kväll. Endast heliga kan vara glada under alla omständigheter. Slutcitat. Just det. Heliga kan vara glada under alla omständigheter. Vi kan känna glädje även om vi har en dålig dag, en dålig vecka eller till och med ett dåligt år. Mina kära bröder och systrar, glädjen vi känner har väldigt lite att göra med våra omständigheter och allt att göra med vårt fokus. När vårt fokus är på Guds frälsningsplan, som president Monson just undervisat oss om, samt på Jesus Kristus hans evangelium, kan vi känna glädje oavsett vad som händer eller inte händer i livet. Glädje kommer från och tack vare honom. Han är källan till all glädje. Vi känner den vid juletid när vi sjunger: glädig och jord, han komma skall. Och vi kan känna den året om. För sista dagars heliga är Jesus Kristus glädje. Det är därför våra missionärer lämnar hemmet för att predika hans evangelium. Deras mål är inte att öka antalet medlemmar i kyrkan. Snarare undervisar och döper våra missionärer för att skänka glädje till människorna i världen. Liksom frälsaren erbjuder frid som övergår allt förstånd, erbjuder han också glädje med en intensitet, ett djup och en bredd som trotsar mänsklig logik och jordiskt förstånd. Till exempel verkar det inte möjligt att känna glädje när ens barn lider av en obotlig sjukdom. Eller när man förlorar jobbet. Eller när man blir bedragen av sin make. Ändå är det precis den glädjen som frälsaren erbjuder. Hans glädje är konstant och försäkrar oss om att våra lidanden ska ländas vara ett ögonblick och ska helgas till vårt bästa. Hur kan vi då få den glädjen? Vi kan börja med att ta blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, i varje tanke. Vi kan tacka för honom i våra böner och genom att hålla förbunden vi ingått med honom och med vår himmelske fader. När vår frälsare blir mer och mer verklig för oss och när vi vädjar om att få hans glädje, ökar vår glädje. Glädjen är mäktig och att fokusera på glädje för din Guds kraft i våra liv. Liksom i allt annat är Jesus Kristus vårt yttersta exempel, som för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade korset. Tänk på det. För att vår frälskare skulle kunna klara av den mest smärtsamma upplevelsen som någonsin uthärdas på jorden, fokuserade han på glädje. Och vilken glädje låg framför honom? Säkerligen inkluderade glädjen av att rena, bota och stärka oss. Glädjen att betala synderna för alla som omvänder sig. Glädjen att göra det möjligt för dig och för mig att återvända hem, rena och värdiga, för att bo med våra himmelska föräldrar och familjer. Om vi fokuserar på den glädje som kommer till oss eller till dem vi älskar, vad kan vi då uthärda som just nu verkar överväldigande, smärtsamt, skrämmande, orättvist eller helt enkelt omöjligt? En far som befann sig i en andligt farlig situation fokuserade på glädjen av att äntligen vara ren och förlikad med Herren. Glädjen att vara befriad från skuld och skam. Och glädjen att ha sinnesfrid. Detta fokus gav honom modet att för sin hustru och sin biskop bekänna sitt problem med pornografi och därpå följande otrohet. Han gör nu allt som hans biskop råder honom till och strävar av hela sitt hjärta efter att återvinna sin frus förtroende. En ung kvinna fokuserade på glädjen att förbli sexuellt ren för att stå ut med vännernas hån när hon lämnade en populär och provokativ men andligt farlig situation. En man som ofta nedvärderade sin fru och tillät sin vrede att gå ut över barnen fokuserade på glädjen att vara värd i den heliga andens ständiga sällskap. Detta fokus motiverade honom till att lägga av den naturliga människan som han allt för ofta givit efter för och att göra nödvändiga förändringar. En kär kollega till mig berättade nyligen om svåra prövningar han haft i 2 decennier. Han sa, jag har lärt mig att lida med glädje. Mitt lidande uppslukades av glädjen i Kristus. Vad kan ni och jag uthärda om vi fokuserar på glädjen som ligger framför oss? Vilken omvändelse kan då göras möjlig? Vilken svaghet kan bli till styrka? Vilken tuktan kan bli till välsignelse? Vilka besvikelser och till och med tragedier kan tjäna oss till godo? Och vilket krävande tjänande kan vi utföra för Herren? Medan vi ihärdigt fokuserar på frälsaren och följer hans mönster av att fokusera på glädje, behöver vi undvika sånt som kan störa vår glädje. Kommer ni ihåg Korihor, antikristen? Korihor gick från plats till plats medan han spydde ut osanningar om frälsaren tills han fördes inför en högpräst som frågade honom, varför går du omkring och förvränger Herrens vägar? Varför lär du detta folk att det inte ska komma någon Kristus för att därmed ta bort deras glädje? Allt som motsätter sig Kristus eller hans lära kommer att störa vår glädje. Det inkluderar människofilosofier som det finns ett sånt överflöd av på internet och i bloggvärlden som gör precis vad Korihor gjorde. Om vi ser till världen och följer dess formler för lycka får vi aldrig veta vad glädje är. De orättfärdiga kan uppleva många sorters emotioner och känslor, men de upplever aldrig glädje. Glädje är en gåva till de trofasta. Det är gåvan som kommer av att medvetet försöka leva ett rättfärdigt liv enligt Jesu Kristi undervisning. Han lärde oss hur vi kan ha glädje när vi väljer vår himmelske fader till vår Gud och när vi känner frälsarens försoning verka i våra liv. Fylls vi med glädje. Varje gång vi vårdar vår make eller maka och vägleder våra barn. Varje gång vi förlåter någon eller ber någon om förlåtelse kan vi känna glädje. Varje dag som du och jag väljer att leva efter celestiala lagar. Varje dag som vi håller våra förbund och hjälper andra att göra detsamma blir glädjen vår. Lyssna till psalmistens ord. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Inför hans ansikte mättas jag av glädje. Med den här principen inbäddad i våra hjärtan kan varje dag vara en dag av fröjd och glädje. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness.
Tack, Tabernakelkören. Det här är verkligen en underbar dag. Ett av mina tidigaste minnen från de sakramentsmöten som hölls i vårt hem i Warrnambool i Australien. Mellan 10 och 15 personer kom till vår gren och min far, en av tre prästerumsbärare, hade regelbundet tillfälle att välsigna sakramentet. Jag kommer ihåg känslorna jag fick när han ödmjukt och noggrant läste orden i sakramentsbönerna. Han darrade ofta på rösten när han kände anden. Ibland fick han ta en paus för att få kontroll över sina känslor innan han kunde avsluta bönen. Som femåring förstod jag inte fullt ut vad som sades och gjordes, men jag visste att det var något speciellt som pågick. Jag kunde känna den helige andens lugna och betryggande inflytande, medan min far begrundade frälsarens kärlek till oss. Frälsaren lärde: detta ska ni alltid göra med de som omvänder sig och döps i mitt namn. Och ni ska göra det till minne av mitt blod som jag har utgjutit för er, så att ni kan betyga för fadern att ni alltid kommer ihåg mig. Och om ni alltid kommer ihåg mig, ska ni ha min hand hos er. Jag ber oss alla att ge akt på 5 sätt att förstärka verkan av och kraften i vårt regelbundna deltagande i den heliga sakramentsförrättningen. En förrättning som kan hjälpa oss bli heliga. Först, förbered dig i förväg. Vi kan påbörja vår förberedelse inför sakramentet långt innan sakramentsmötet börjar. Lördagen kan vara ett bra tillfälle att begrunda vår andliga utveckling och förberedelse. Jordelivet är en nödvändig gåva i vår strävan att bli lika vår himmelske fader. Det innehåller nödvändiga prövningar och utmaningar som ger oss möjlighet att förändras och växa. Kung Benjamin lärde att den naturliga människan är en fiende till Gud och kommer att så vara i evigheters evighet om hon inte ger efter för den heliga andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning. Att ta del i sakramentets förrättning ger oss möjlighet att mer fullständigt överlämna vårt hjärta och vår själ till Gud. Under vår förberedelse blir vårt hjärta förkrossat när vi uttrycker tacksamhet för Kristi försoning, omvänder oss från våra felsteg och brister och ber om faderns hjälp i vår fortsatta strävan att bli mer lika honom. Vi kan då se fram emot möjligheten som sakramentet erbjuder att minnas hans offer och förnya vår förpliktelse mot alla förbund som vi har ingått. 2. Kom tidigt. Vår upplevelse av sakramentet kan förhöjas om vi anländer i god tid före mötet och lyssnar till preludiet under begrundan. President Boyd K. Packer lärde: ett förnadsfullt spelat preludium ger anden näring. Det inbjuder inspirationen. Det här är ingen tid, förklarade president Russell M. Nelson, för samtal eller att utväxla meddelanden, utan en tid för bönfylld meditation när ledarna och medlemmarna förbereder sig andligt för sakramentet. 3. Sjung och lär av orden i sakramentsalmen. Sakramentsalmen är en särskilt viktig del av vår upplevelse av sakramentet. Musiken upphöjer våra tankar och känslor. Sakramentsalmen får ännu starkare inflytande när vi fokuserar på dess ord och kraftfulla lära. Vi lär oss mycket av ord som: sargad på Golgata för oss du var. Må vi minnas och se till att med rena hjärtan stå och där rättvisan, kärleken och nåden möts i gudomlig harmoni. När vi sjunger en psalm som förberedelse för att ta del av sakramentets emblem kan orden bli en del av vår förpliktelse till våra förbund. Tänk till exempel på: vi älskar dig Herre, våra hjärtan är fyllda, vi ska gå din utvalda väg. 4. Medverka andligen i sakramentsbönerna. Istället för att skärma av de välbekanta orden i sakramentsbönerna kan vi lära oss mycket och känna ännu mer om vi medverkar andligen genom att tänka på förpliktelserna och de tillhörande välsignelserna i dessa heliga böner. Brödet och vattnet välsignas och helgas för vår själ. De påminner oss om frälsarens offer och att han kan hjälpa oss bli heliga. Bönerna förklarar att vi tar del av brödet till minne av sonens kropp som han gav till lösen för att alla skulle kunna uppstå. Och vi dricker vattnet till minne av sonens blod som han fritt utgöt så att vi kan återlösas på det villkor att vi omvänder oss. Bönerna presenterar förbunden med orden att de är villiga. De här enkla orden kan bli mycket kraftfulla för oss. Är vi villiga att tjäna och medverka? Är vi villiga att förändras? Är vi villiga att ta itu med våra svagheter? Är vi villiga att sträcka oss ut och hjälpa andra? Är vi villiga att lita på frälsaren? När löftena framställs och vi tar del av sakramentet bekräftar vi i vårt hjärta att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn, sträva efter att hålla hans bud och alltid minnas honom. Bönen avslutas med en uppmaning och ett löfte som är storslagna, så att de alltid kan ha hans ande hos sig. Paulus skrev: andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Härliga välsignelser och gåvor finns tillgängliga för oss när vi håller våra förbund. 5. Begrunda och minns honom när sakramentets emblem delas ut. De vördnadsfulla stunderna när prästerumsbärarna delar ut sakramentet kan bli heliga för oss. När brödet delas ut kan vi begrunda hur frälsaren i den yttersta kärlekshandlingen för oss tog på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Vi kan minnas uppståndelsens härliga välsignelse som ska komma till alla, både träl och fri, både man och kvinna, både ond och rättfärdig, och inte så mycket som ett hårstrå på deras huvud ska gå förlorat, utan allt ska återställas till sin fullkomliga form. När vattnet delas ut kan vi minnas frälsarens vädjan: ty se, jag Gud har lidit detta för alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Detta lidande fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ, och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga. Vi minns att han tog på sig våra skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med våra skröpligheter. När vi funderar över vår upplevelse av sakramentet kan vi fråga oss: vad tänker jag göra den här veckan för att förbereda mig bättre inför sakramentet? Kan jag bidra mer till den anda av vördnad och uppenbarelse som kan råda när sakramentsmötet börjar? Vad lärdes i sakramentsalmen? Vad hörde och kände jag när jag lyssnade på sakramentsbönerna? Vad tänkte jag på medan sakramentet delades ut? Esther David A. Bednar lärde: sakramentsförrättningen är en helig och återkommande uppmaning till uppriktig omvändelse och andlig förnyelse. Handlingen att ta del av sakramentet leder inte i sig till syndernas förlåtelse. Men om vi samvetsgrant förbereder oss och tar del av den här heliga förrättningen med förkrossat hjärta och botfärdig ande, gäller löftet att vi alltid kan ha Herrens ande hos oss. Och med den helige andens heliggörande kraft som ständigt sällskap kan vi alltid behålla våra synders förlåtelse. Jag vittnar om det överflöd av välsignelser som finns tillgängligt för oss om vi utökar vår förberedelse och andliga medverkan i sakramentsförrättningen. Jag vittnar vidare om att dessa välsignelser finns tillgängliga för oss tack vare vår himmelske faders kärlek och hans son Jesu Kristi oändliga försoningsoffer. I hans heliga namn, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
A few months before President Boyd K. Packer passed
away. Några månader innan president Boyd K. Packer gick bort hade generalauktoriteternas och biorganisationernas ledare den värdefulla möjligheten att få höra honom tala till oss. Jag har inte kunnat sluta tänka på det han sa. Han berättade att han hade tänkt tillbaka på sitt liv och sökt tecken på de synder han begått och uppriktigt omvänt sig från. Och han kunde inte hitta ett enda spår efter dem. Tack vare vår älskade frälsares försoningsoffer och genom uppriktig omvändelse var hans synder helt borta, som om de aldrig hade skett. President Packers uppmanade oss ledare den dagen att vittna om att det gäller alla som uppriktigt omvänder sig. Jag känner till en man som begick sexuella överträdelser för flera år sedan. Under en tid var den här mannen alltför skamsen och orolig för att prata med sin fru och sina prästadömsledare. Han ville omvända sig fullständigt, men uttryckte faktiskt att han var villig att ge upp sin egen eviga frälsning hellre än att låta sin fru och sina barn genomlida sorg, skam och annat som kunde bli följden av en bekännelse. När vi har syndat försöker Satan ofta övertyga oss om att det mest osjälviska vi kan göra är att skydda andra från den förkrossande vetskapen om våra synder. Även vår biskop, som genom sina prästadomsnycklar kan hjälpa oss som allmän domare i Israel. Sanningen är dock den att det mest osjälviska och kristuslika vi kan göra är att bekänna synden och omvända oss. Det är vår himmelske faders stora återlösningsplan. Till slut bekände den här gode mannen sina synder för sin trogna fru och sina ledare i kyrkan och uttryckte djup ånger. Även om det var det svåraste han någonsin gjort, gjorde känslor av lättnad, frid, tacksamhet och kärlek till vår frälsare och en vetskap om att Herren lyfte hans tunga bördor och bar honom. Att han kände obeskrivlig glädje, oavsett hur hans framtid skulle te sig. Han hade varit säker på att hans fru och barn skulle bli förkrossade, och det blev de. Och att disciplinära åtgärder skulle vidtas och att han skulle avlösas från sitt ämbete, och så blev det. Han var säker på att hans fru skulle bli förtvivlad, sårad och arg, och det blev hon. Och han var övertygad om att hon skulle lämna honom och ta barnen med sig, men det gjorde hon inte. Ibland leder allvarliga överträdelser till skilsmässa, och beroende på omständigheterna kan det vara nödvändigt. Men till den här mannens förundran omfamnade hans fru honom och bestämde sig för att hjälpa honom på alla sätt hon kunde. Så småningom kunde hon fullständigt förlåta honom. Hon hade känt den helande kraften i frälsarens försoning för henne. Åratal senare är det här paret och deras tre barn starka och trofasta. Mannen och hustrun tjänar i templet och har ett underbart, starkt och kärleksfullt äktenskap. Djupt i den här mannens vittnesbörd och hans kärlek och tacksamhet till frälsaren är så uppenbara i hans liv. När jag tjänade tillsammans med min man som presiderade över en mission åkte vi till flygplatsen för att hämta upp en stor grupp missionärer. En viss ung man fångade vår uppmärksamhet. Han verkade ledsen, nedtyngd och nästan bedrövad. Vi iakttog honom noggrant den eftermiddagen. Senare på kvällen kom den här unge mannen med en försenad bekännelse och hans ledare bedömde att han behövde återvända hem. Även om vi var mycket ledsna över att han varit oärlig och inte hade omvänt sig innan han kom som missionär, berömde vi honom uppriktigt och kärleksfullt på vägen till flygplatsen för att han har haft modet att träda fram. Och vi lovade att hålla nära kontakt med honom. Den här fine unge mannen var välsignad med underbara föräldrar, goda prästadomsledare och en stödjande kärleksfull församling. Efter att i ett år ha arbetat hårt på att fullständigt omvända sig och ta del av frälsarens försoning kunde han återvända till vår mission. Det är svårt för mig att beskriva den glädje vi kände när vi hämtade upp den unge mannen på flygplatsen. Han var full av anden, lycklig, tillitsfull inför Herren och angelägen om att trofast få genomföra en mission. Han blev en utomordentlig missionär och min man och jag hade senare förmånen att få närvara vid hans tempelvigsel. I motsats till den här unge mannen känner jag till en annan missionär som är vetskap om att hennes obekända synd från tiden före missionen säkerligen skulle göra att hon skickades hem i förtid. Hon smidde en egen plan på att arbeta extra hårt under sin mission och bekänna för missionspresidenten bara några dagar innan hon var färdig med sin mission. Hon kände inte sorg efter Guds vilja utan försökte kringgå den väg som vår kärleksfulla frälsare har erbjudit var och en av oss. Under vår mission följde jag en gång med min man när han åkte iväg för att intervjua en man inför hans dop. Medan min man ledde intervjun väntade jag utanför med missionärsystrarna som hade undervisat mannen. När intervjun var färdig informerade min man missionärerna om att mannen kunde döpas. Den kära mannen grät och grät medan han förklarade att han hade varit säker på att de synder han begått i sitt liv skulle hindra honom från att kunna bli döpt. Jag har sällan bevittnat glädjen och lyckan hos någon som kommer ut ur mörkret och in i ljuset lika tydligt som den dagen. Äldste D. Todd Christofferson betygade: med tron på vår barmhärtige återlösare och hans makt vänds förtvivlan i hopp. Ens hjärta och önskningar förändras och synden som lockade en blir allt mer avskyvärd. Oavsett priset som omvändelsen kräver uppslukas det av förlåtelsens glädje. De här upplevelserna påminner mig om Enos i Mormors bok som ropade till Herren i mäktig bön och sedan hörde en röst som sa: Enos, dina synder är dig förlåtna. Och jag, Enos, visste att Gud inte kunde ljuga varför min skuld var utplånad. Och jag sade: Herre, hur kan det ske? Och han sade till mig: tack vare din tro på Kristus. Stå därför upp, din tro har helat dig. När jag förberedde det här talet vill jag få en känsla för hur våra barnbarn förstår omvändelse och hur de känner för vår frälsare. Så jag bad våra barn att ställa följande frågor till dem. Jag blev rörd av våra barnbarns svar. Vad är omvändelse? När man slår någon säger man förlåt och hjälper personen upp. Hur känns det när du omvänder dig? Man kan känna Jesus. Man kan känna hans värme och de dåliga känslorna försvinner. Hur känner du för Jesus och vår himmelske fader när du omvänder dig? Jag känner att Jesus tycker att det var värt att göra försoningen och han är glad för att vi kan bo hos honom igen. Varför vill Jesus och vår himmelske fader att jag ska omvända mig? Med min tonåriga dotterdotters ord. Därför att de älskar mig. För att jag ska utvecklas och bli lik dem behöver jag omvända mig. Jag vill också alltid ha den heliga anden med mig. Så jag behöver omvända mig varje dag för att få hans underbara sällskap. Jag kan aldrig nog tacka dem. När 4-åriga Brindley hörde de här frågorna sa hon: jag vet inte pappa, du får lära mig. Under en tidigare generalkonferens förkunnade Esther Jeffrey R. Holland: hur sen du än tror att du är, hur många tillfällen du än tycker att du missat, hur många misstag du än känner att du har gjort, eller hur långt ifrån ditt hem och din familj och Gud du än känner att du kommit, vittnar jag om att du inte hamnat utom räckhåll för den gudomliga kärleken. Det är inte möjligt för dig att sjunka så lågt att Kristi försonings oändliga ljus inte kan nå dig. Jag vill så gärna att alla mina barn och barnbarn och var och en av er, mina bröder och systrar, ska få uppleva glädjen och närheten till vår himmelske fader, vår frälsare, när vi dagligen omvänder oss från våra synder och svagheter. Alla ansvariga barn till vår himmelske fader behöver omvändelse. Vilka synder behöver vi omvända oss ifrån? Vad håller oss tillbaka? Hur behöver vi bli bättre? Jag vet, liksom president Packer upplevde och vittnade om, att när vi uppriktigt omvänder oss försvinner våra synder verkligen spårlöst. Jag har personligen känt kärlek, glädje, lättnad och tillit inför Herren när jag uppriktigt har omvänt mig. För mig är de största underverken i det här livet inte att Röda havet delades, att berg förflyttas eller ens att kroppen helas. Det största underverket sker när vi ödmjukt närvar oss vår Fader i himlen i bön och innerligt vädjar om att bli förlåtna och sedan blir renade från dessa synder genom vår frälsares försoning. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Brothers and sisters,
bröder och systrar, på körledarens tecken ska församlingen nu stå upp och sjunga med kören. Jag är Guds lilla barn, det är nummer 194 i den svenska psalmboken. Sen har vi glädjen att höra från äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar biskop Dean M. Davis i presiderande biskopsrådet. Äldste Lynn G. Robbins i presidentskapet för det 70-års kvorum talar sedan till oss. Efter hans tal sjunger kören: Min himmelske fader älskar mig.
This is the 186th.
Detta är den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Several years ago, my family and I visited the Holy Land. One of my vivid memories.
För flera år sedan besökte min familj och jag det heliga landet. Ett av mina starkaste minnen från vår resa är vårt besök i rummet på övervåningen i Jerusalem, som traditionellt är platsen för den sista måltiden. När vi stod där läste jag för dem ur Johannes 17, där Jesus vädjade till sin fader för sina lärjungar. Jag ber för dem att de ska vara ett liksom vi är ett. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att alla ska vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, ska också de vara i oss. Jag rördes djupt när jag läste dessa ord och fann att jag bad på denna heliga plats och att jag alltid skulle vara ett med min familj och med min himmelske fader och hans son. Våra dyrbara relationer till familj, vänner, Herren och hans återställda kyrka är bland det som betyder allra mest i livet. Eftersom de här relationerna är så viktiga bör de omhuldas, beskyddas och vårdas. En av de mest hjärtskärande berättelserna i skrifterna handlar om när många av Herrens lärjungar hade svårt att acceptera hans lärdomar och de drog sig tillbaka så att de inte längre följde honom. När dessa lärjungar lämnade honom vände sig Jesus till de 12 och frågade: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. I det ögonblicket, när andra fokuserade på vad de inte kunde acceptera, valde apostlarna att fokusera på det de faktiskt trodde och visste och stannade därför hos Kristus. Senare, på pingstdagen, fick de 12 den heliga andens gåva. De blev djärva i vittnesbördet om Kristus och började bättre förstå Jesu lärdomar. Det är likadant idag. För en del förblir Kristi uppmaning att tro och stanna kvar svår att följa eller svår att acceptera. En del lärjungar kämpar med och har svårt att förstå en viss riktlinje eller lärosats i kyrkan. Andra har problem med vår historia eller ofullkomligheter hos en del medlemmar och ledare, tidigare eller nutida. Andra finner det svårt att leva efter en religion som kräver så mycket. Slutligen har vissa blivit trötta av att göra gott. Av dessa och andra skäl vacklar en del medlemmar i kyrkan i sin tro och undrar om de kanske borde följa dem som drog sig tillbaka och inte längre följde Jesus. Om någon av er vacklar i tron, ställer jag samma fråga till er som Petrus ställde. Till vem ska du gå? Om du väljer att bli inaktiv eller lämna den återställda Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, vart skulle du gå? Vad skulle du göra? Beslutet att inte längre följa med medlemmar i kyrkan och Herrens utvalda ledare får långsiktiga effekter som inte alltid syns genast. Det kan finnas en lära, en riktlinje, ett stycke historia som gör att ni kommer på kant med er tro, och det kan kännas som om det enda sättet att stilla den inre oron just nu är att inte längre följa med de heliga. Om ni får leva lika länge som jag, kommer ni att inse att saker och ting har en förmåga att lösa sig själva. En inspirerad insikt eller uppenbarelse kan sprida nytt ljus över ett problem. Kom ihåg att återställelsen inte är en händelse utan en fortgående process. Överge aldrig de stora sanningar som uppenbarades genom profeten Joseph Smith. Sluta aldrig läsa, begrunda och tillämpa Kristi lära som den återfinns i Mormons bok. Underlåt aldrig att ge Herren din tid genom uppriktiga försök att förstå vad Herren har uppenbarat. Som min käre vän och tidigare kollega S. Neil A. Maxwell en gång sa: vi bör inte anta att något är oförklarligt bara för att vi inte själva kan förklara det. Så innan du gör det andligt farliga valet att dra dig undan, uppmanar jag dig att stanna upp och noga tänka efter innan du ger upp det som du gjorde, som gjorde att du fick ett vittnesbörd om Jesu Kristi återställda kyrka från början. Stanna upp och tänk över vad du har känt här och varför du kände det. Tänk på de gånger när den helige anden har vittnat för dig om evig sanning. Vart skulle du gå för att hitta andra som delar din tro på personliga, kärleksfulla himmelska föräldrar, som lär oss hur vi kan återvända till deras eviga närhet? Vart ska du gå för att få undervisning om en frälsare som är din bästa vän, som inte bara led för dina synder utan också led smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter, till vilka jag anser att även förlusten av tro in tillhör. Vart skulle du gå för att lära dig mer om vår himmelska faders plan för vår eviga lycka och frid? En plan som är fylld av underbara möjligheter, lärdomar och vägledning för vårt jordiska och eviga liv. Kom ihåg att frälsningsplanen ger jordelivet mening, syfte och riktning. Vart skulle du gå för att finna en detaljerad, inspirerad kyrklig organisation där du undervisas och stöds av män och kvinnor som är djupt engagerade i att tjäna Herren genom att tjäna dig och din familj? Vart skulle du gå för att hitta levande profeter och apostlar som kallats av Gud för att ge dig ytterligare ett hjälpmedel till råd, insikt, tröst och inspiration inför utmaningarna i vår tid? Vart ska du gå för att finna människor som lever efter en uppsättning värderingar och normer som du delar och vill föra vidare till dina barn och barnbarn? Och vart ska du gå för att uppleva den glädje som kommer av templets frälsande förrättningar och förbund? Bröder och systrar, att ta emot och leva efter Jesu Kristi evangelium kan vara en utmaning. Det har alltid varit så, och så kommer det att förbli. Livet kan vara som vandrare på väg upp för en brant och mödosam stig. Det är naturligt och normalt att då och då stanna upp längs vägen för att hämta andan, stämma av riktningen och omvärdera takten. Alla behöver inte göra uppehåll längs vägen, men det är inte fel att göra det när omständigheterna kräver det. Faktum är att det kan vara något positivt för dem som till fullo nyttjar möjligheten att uppfriska sig med Kristi evangeliums levande vatten. Faran kommer när någon väljer att vandra bort från stigen som leder till livets träd. Ibland kan vi lära, studera och veta, och ibland måste vi ha tillit, tro och hopp. Och till sist måste var och en av oss svara på frälsarens fråga: inte vill väl också ni gå bort? Vi måste alla hitta vårt eget svar på den frågan. För vissa är svaret enkelt, för andra är det svårt. Jag påstår inte att jag vet varför tro verkar lättare för vissa än för andra. Jag är bara så tacksam över att veta att svaren alltid finns där, och om vi söker dem, verkligen söker, och med ärligt uppsåt och den fasta föresatsen som kommer av hjärtats innerliga bön, så finner vi till sist svar på våra frågor när vi fortsätter på evangeliets väg. Under min tid som ledare har jag känt människor som vandrade bort för att sedan återvända efter sin tros prövning. Min innerliga förhoppning är att vi ska uppmana allt fler av Guds barn att hitta och hålla sig kvar på evangeliets väg, så att också de kan äta av frukten som är mer begärlig än all annan frukt. Min innerliga vädjan är att vi ska uppmuntra, acceptera, förstå och älska dem som har svårigheter med sin tro. Vi får aldrig försumma någon av våra bröder och systrar. Vi är alla på olika stadier längs stigen och vi behöver tjäna varandra med tanke på detta. På samma sätt som vi bör vara öppna och välkomna nya medlemmar, så bör vi också ta hand om och stödja dem som har frågor och som vacklar i sin tro. För att använda en annan bekant liknelse. Jag hoppas att du som överväger att lämna det gamla skeppet Sion, där Gud och Kristus står vid rodret, jag hoppas du stannar upp och tänker efter noga innan du gör det. Glöm inte att även om svåra stormar med vind och vågor slår emot det gamla skeppet, så finns frälsaren alltid ombord och kan tillrättavisa stormen med sin befallning: tig, var tyst. Tills dess får vi inte frukta, och vi måste ha orubblig tro och veta att både vinden och sjön lyder honom. Bröder och systrar, jag lovar er i Herrens namn att han aldrig kommer att överge sin kyrka och att han aldrig kommer att överge någon av oss. Kom ihåg hur Petrus svarade på frälsarens fråga och ord: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Messias, Guds helige. Jag vittnar om att inget annat namn kommer att ges, och inte heller något annat sätt eller medel varigenom frälsningen komma till människobarnen än i och genom Kristi namn. Jag vittnar också om att Jesus Kristus har kallat apostlar och profeter i vår tid och återställt sin kyrka med läror och bud som en tillflykt undan stormen och vreden, som förvisso ska komma om inte världens folk omvänder sig och återvänder till honom. Jag vittnar vidare att Herren inbjuder alla att komma till honom och ta del av hans godhet, och han avvisar ingen som kommer till honom. Varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna, alla är lika inför Gud. Jesus är vår frälsare och återlösare, och hans återställda evangelium leder oss tryggt tillbaka till våra himmelska föräldrars närhet om vi stannar kvar på evangeliets stig och följer i hans fotspår. Och om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
One of the most remarkable and tender experiences recorded in Holy Scripture.
Ett av de mest anmärkningsvärda och finaste upplevelser som finns nedtecknade i Helig Skrift är berättelsen om frälsarens besök till folket i Amerika efter hans död och uppståndelse. Folket hade drabbats av en så omfattande förstörelse att det omformade hela landets yta. Upptäckningen om de här händelserna berättar om att hela folket grät oupphörligt efter katastrofen, och att de i sin djupa sorg hungrade efter läkedom, frid och räddning. När frälsaren kom ner från himlen föll folket ner från hans fötter två gånger. Första gången skedde det efter att han med gudomlig myndighet förkunnat: se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv. Han uppmanade sedan de som var där: stå upp och kom hit till mig så att ni kan sticka era händer i min sida och så att ni även kan känna märkena efter spikarna i mina händer och i mina fötter. Så att ni kan veta att jag är Israels Gud och hela jordens Gud och har blivit dräpt för världens synder. Och när alla hade gått fram och själva hade bevittnat det ropade de enhälligt och sa: Hosianna, välsignat var den allra högste Gudens namn. Och sen, för andra gången, föll de ner för Jesu fötter. Men den här gången hade de ett syfte, för vi får veta att de tillbad honom. Tidigare i år fick jag i uppdrag att besöka en stad i västra USA. Det var en vanlig söndag, ett vanligt möte med vanliga medlemmar. Jag såg på medan de kom in i kapellet och vördnadsfullt letade upp lediga platser. Några sista dämpade samtal ekade genom salen. Mammor och pappa försökte, ibland förgäves, tysta sina aktiva barn. Allt var som vanligt. Men så, innan mötet började, kom ord inspirerade av den heliga anden till mitt sinne och mitt hjärta. Dessa medlemmar hade inte bara kommit för att fullfölja en plikt eller lyssna på talarna. De hade kommit av en djupare och mycket viktigare anledning. De hade kommit för att tillbe Gud. Allt eftersom mötet fortlöpte betraktade jag olika medlemmar i församlingen. De hade ett nästan himmelskt ansiktsuttryck, en vördnadsfull och fridfull hållning. Någonting hos dem värmde min själ. Det de upplevde den söndagen var någonting ganska extraordinärt. De tillbad Gud. De upplevde himlen. Jag såg det i deras ansikten. Och jag gladde mig och tillbad Gud med dem. Och när jag gjorde det talade anden till mitt hjärta. Och den dagen lärde jag mig någonting om mig själv, om Gud och om den roll som sann tillbedjan spelar i våra liv. Systrars heliga är exceptionella när det gäller att verka i kyrkans ämbete, men ibland kanske vi gör det vi ska av ren rutin, som om vi endast utför ett arbete. Ibland kanske vår närvaro på möten och vårt tjänande i riket saknar tillbedjans heliga beståndsdel. Och utan den går vi miste om ett ojämförligt andligt möte med det oändliga. Ett möte som vi som barn till en kärleksfull himmelske fader är berättigade till. Tillbedjan är långt ifrån någonting som inträffar av en lycklig slump. Den är oumbärlig och av central betydelse för vår andliga liv. Det är någonting vi borde längta efter, söka efter och sträva efter att uppleva. När vi tillber Gud närmar vi oss honom med vördnadsfull kärlek, ödmjukhet och dyrkan. Vi bekänner och accepterar honom som vår mäktige konung, universums skapare, vår älskade och oändligt kärleksfulla fader. Vi respekterar och vördar honom. Vi underkastar oss honom. Vi lyfter våra hjärtan i mäktig bön, aktar hans ord, fröjdas över hans nåd och förbinder oss att följa honom med fast lojalitet. Att tillbe Gud är en sån grundläggande del av en Jesu Kristi lärjunges liv att om vi inte tar emot honom i våra hjärtan söker vi honom förgäves i våra rådslag, kyrkor och tempel. Sanna lärjungar strävar efter att tillbe honom som har skapat himmel och jord och havet och vattenkällorna och åkalla Herrens namn dag och natt. Vi kan lära oss mycket om sann tillbedjan när man studerar hur andra, människor som kanske inte är alltför olika oss själva, bemötte, uppträdde och tillbad i det gudomligas närvaro. Under 1800-talets första del hade den kristna världen så gott som övergett uppfattningen att Gud fortfarande talade till människan. Men våren 1820 förändrades detta för alltid när en enkel bondpojke gick till en skogsdunge och knäböjde för att be. Från och med den dagen har en ström av enastående syner, uppenbarelser och besök från himmelska budbärare sköljt över jorden och förlänat dess invånare dyrbar kunskap om Guds natur och syfte och hans relation till människan. Oliver Cowdery sa att det var dagar som jag aldrig ska glömma. Vilken glädje, vilket under, vilken förvåning. Olivers ord ger uttryck för de första beståndsdelarna i sann tillbedjan av det gudomliga. En känsla av storslagen förundran och djup tacksamhet. Varje dag, men i synnerhet på sabbatsdagen, har vi den mycket speciella möjligheten att förundras över det himmelska och prisa Gud för hans välsignade godhet och oerhörda barmhärtighet. Det ger oss hopp. Det är de första beståndsdelarna i tillbedjan. På den välsignade pingstdagen kom den heliga anden till Kristi lärjungars hjärtan och sinnen och fyllde dem med ljus och kunskap. Innan den dagen var de ibland osäkra på vad de borde göra. Jerusalem var en farlig plats för frälsarens efterföljare och de måste ha undrat hur det skulle gå för dem. Men när den heliga anden fyllde deras hjärtan försvann tvivel och tveksamhet. Genom denna överjordiska upplevelse av sann tillbedjan fick Guds heliga ta emot himmelskt ljus, kunskap och ett starkare vittnesbörd. Och det ledde till tro. Från och med den stunden handlade apostlarna och de heliga med målmedveten beslutsamhet. De predikade frimodigt om Kristus Jesus för hela världen. När vi tillber Gud i anden bjuder vi in ljus och sanning till våra själar, vilket stärker vår tro. Dessa är också nödvändiga beståndsdelar i sann tillbedjan. I Mormons bok läser vi att från det ögonblick då Alma den yngre befriades från de smärtsamma följderna av sin egen upproriskhet var han aldrig densamme. Han färdades genom hela landet och bland alla människor och arbetade ivrigt för att gottgöra all skada som han hade tillfogat kyrkan. Hans ständiga tillbedjan av den allsmäktige guden skedde genom flitigt lärjungeskap. Sann tillbedjan gör oss till uppriktiga och ivriga lärjungar till vår älskade mästare och frälsare Jesus Kristus. Vi förändras och blir mer lika honom. Vi blir mer förstående och omtänksamma, mer förlåtande, mer kärleksfulla. Vi förstår att det är omöjligt att säga att vi älskar Gud samtidigt som vi hatar, avfärdar eller inte bryr oss om andra omkring oss. Sann tillbedjan leder till en fast beslutsamhet att vandra på lärjungeskapets stig. Och det leder ofrånkomligen till människors kärlek. Detta är också nödvändiga beståndsdelar i tillbedjan. När jag tänker tillbaka på vad som börjar som en vanlig söndagsmorgon i ett vanligt möteshus i en vanlig stav blir jag än idag rörd av den ovanligt andliga upplevelsen som för alltid kommer att vara en välsignelse i mitt liv. Jag lärde mig att även om vi är duktiga på att förvalta vår tid, våra ämbeten och våra uppgifter, även om vi kan kryssa i alla rutor på listan för perfekta individer, familjer eller ledare, så går vi om vi inte tillber vår barmhärtiga befriare, himmelske kung och ärorika Gud, miste och mycket av evangelisk glädje och frid. När vi tillber Gud erkänner vi och tar emot honom med samma vördnad som Amerikas forntida folk visade. Vi närmar oss honom med ofattbara känslor av förundran. Vi förundras i tacksamhet över Guds godhet och på det sättet får vi hopp. Vi begrundar Guds ord och det fyller våra själar med ljus och sanning. Vi uppfattar andliga vyer som bara kan ses genom den heliga andens ljus och därigenom får vi tro. När vi tillber Gud förädlas våra själar och vi förbinder oss att vandra i vår älskade frälsares Jesu Kristi fotspår. Och genom denna förutsats får vi människors kärlek. När vi tillber Gud vänder vi våra hjärtan i pris till honom. Morgon, middag och kväll. Vi helgar och ärar honom oupphörligen i våra möteshus, hem, tempel och i allt vi gör. När vi tillber Gud öppnar vi våra hjärtan för den helande kraften i Jesu Kristi försoning. Våra liv blir symbolen och uttrycket för vår tillbedjan. Mina bröder och systrar, andliga upplevelser handlar inte så mycket om vad som händer runt omkring oss, utan helt och hållet om vad som händer i våra hjärtan. Mitt vittnesbörd att sann tillbedjan förvandlar vanliga möten i kyrkan till ovanliga andliga festmåltider. Den berikar våra liv, utvidgar vårt förstånd och stärker våra vittnesbörd. För när vi vänder våra hjärtan till Gud kan vi som den forntida psalmisten gå in i hans portar med tacksägelser, i hans gårdar med lov. Vi tackar honom, lovar hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte. Genom uppriktig och innerlig tillbedjan växer och mognar vi i hopp, tro och människokärlek. Och genom den processen samlar vi himmels ljus till våra själar som fyller livet med gudomlig mening, varaktig frid och evig glädje. Det är så våra liv välsignas genom tillbedjan. Om detta vittnar jag ödmjukt i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
I jordelivet var Jesus Kristus en kärleksfull domare och ovanligt vis och tålmodig. Han är känd i skrifterna som den rättfärdiga domaren, och hans råd till oss är också att döma rättfärdiga domar och att förlita oss på den ande som leder till att göra gott och att döma rättfärdigt. För att hjälpa oss att döma som han dömer gav han råd till den nefitiska 12. Ni ska bli detta folks domare enligt den dom som jag ska ge er, vilket ska vara rättvis. Vad slags män bör ni då vara? Sannoliken säger jag er, sådana som jag är. Vi glömmer ibland att när han gav oss rådet att vara sådana som han är, var det i samband med hur man ska döma rättfärdigt. Ett skamligt exempel på orättfärdiga domar ser vi i liknelsen om det återfunna fåret, då fariseerna och de skriftlärda felaktigt dömde både frälsaren och hans middagssällskap genom att säga: den här mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem, blinda för det faktum att de själva var syndare. Med fördömande hjärtan kunde de skriftlärda och fariseerna aldrig känna glädjen av att rädda förlorade får. Det var också de skriftlärda och fariseerna som förde fram en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott inför frälsaren för att se att han skulle döma henne enligt Moselagen. Ni känner till resten av berättelsen, hur han ödmjukade dem för deras orättfärdiga dom och hur de blev dömda av sitt eget samvete och gick därifrån den ene till den andra. Sedan sa han till kvinnan: inte heller dömer jag dig, gå och synda inte mer. Och kvinnan prisade Gud från den stunden och trodde på hans namn. Den naturliga människan i var en av oss har en tendens att döma andra och att döma orättfärdigt eller självrättfärdigt. Det hände till och med i Jakob och Johannes, två av frälsarens apostlar. De blev rasade när folket i en samaritisk by behandlade frälsaren respektlöst. När de såg det sa de: Herre, vill att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem, som Elias gjorde. Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och sade: ni förstår inte vilken slags ande ni är av, ty människosoner har inte kommit för att ödelägga människors liv utan för att frälsa dem. Vår tids allmänna domare bör undvika varje liten impuls att fördöma, som Jakob och Johannes gjorde den gången. En rättfärdig domare reagerar på bekännelser med medkänsla och förståelse. Till exempel bör en ungdom som har gjort misstag lämna biskopens kontor och med en känsla av frälsarens kärlek uttryckt av biskopen och insvipt i försoningens glädje och helande kraft, aldrig utskämd eller föraktad. Annars kan biskopen oavsiktligt driva bort det förlorade fåret längre ut i öknen. Däremot upphäver medkänslan inte behovet av disciplinering. Ordet disciplin kommer från latinets discere, att lära sig, eller discipulus, discipel eller lärling, vilket gör en lärjunge till en elev och en efterföljare. Att disciplinera på Herrens sätt är att undervisa med kärlek och tålamod. I skriften använder Herren ofta ordet tukta när han talar om disciplin. Ordet tukta är... I världen är det jordisk domare som dömer någon och låser in honom i fängelse. Mormons bok däremot lär oss att när vi avsiktligt syndar blir vi våra egna domare och överlämnar oss själva till det andliga fängelsen. Ironiskt nog har den allmänna domaren i det här fallet nycklarna som låser upp fängelseportarna. Ty med tuktan bereder jag en väg för deras befrielse ur alla slags frestelser. En rättfärdig domares handlingar är barmhärtiga, kärleksfulla och försonande, inte fördömande. Den unge Joseph Smith disciplinerades med en 4-årig prövotid innan han fick guldplåterna, därför att du inte har hållit Herrens bud. Senare, när Josef förlorade de 116 manuskriptsidorna, blev han disciplinerad igen. Trots att han var uppriktigt ångerfull drog Herren tillbaka Josefs privilegier för en kort tid, eftersom de jag älskar tuktar jag också, så att deras synder kan förlåtas. Josef sa, ängeln gladde sig när han lämnade tillbaka Urim och Tummen och sa att Gud var nöjd med min trofasthet och ödmjukhet och älskade mig för min ånger och uthållighet i bön. Eftersom Herren ville lära Josef en läxa som skulle förändra hans hjärta krävde Herren ett hjärtslitande offer av honom. Då offer är en viktig del av disciplinen. I forna tider betyder offer detsamma som att helga något eller någon, vilket har ett inbördes förhållande till betydelse av ordet tukta och att förfina. På samma sätt kom förlåtelse i det forna Israel genom ett synd- eller skuldoffer. Offret pekade inte bara på den stora och sista offret, utan skapade också ofta en djupare känsla av tacksamhet för frälsarens försoning. Om vi i vår ånger visar en ovilja att offra, hånar eller förringar vi hans större offer för samma synd eller bagatelliserar hans lidande, vilket är ett känslokallt tecken på otacksamhet. Å andra sidan kan vi genom uppoffringens ljuva ironi faktiskt få något av evigt värde, hans barmhärtighet och förlåtelse och så småningom allt vad fadern har. Som en del av omvändelseprocessen fungerar uppoffring även som ett helande balsam som hjälper till att ersätta samvetskval med samvetsfrid. Utan uppoffring kan man uppleva att det är svårt att förlåta sig själv eftersom man känner med sig att man har undanhållit något. Få av oss kommer att kallas som allmänna domare, men principerna för att döma rättfärdigt gäller oss alla. Särskilt föräldrar som har en daglig möjlighet att tillämpa de här principerna på sina barn. Att effektivt undervisa barnet är själva kärnan i gott föräldraskap. Och att kärleksfullt disciplinera är själva kärnan i att vara en rättfärdig domare. President Joseph F. Smith lärde, om barnen är trotsiga och svåra att leda, så att tålamod tills ni kan vinna dem med kärlek. Då kan ni dana deras karaktär efter behag. Det är betydande att när profeten undervisar om disciplinering verkar de alltid hänvisa till Kristuslika egenskaper. Läran och förbunden ger oss detta välkända råd om disciplinering. Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap som storligen ska utvidga själen utan hyckleri och utan svek. I rätt tid skarpt tillrättavisande när den helige anden manade till och därefter visande större kärlek. Det här skriftstället lär oss att tillrättavisa när den helige anden manar därtill, inte när vreden manar oss därtill. Den helige anden och vrede är oförenliga, eftersom den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen som är fader till stridighet, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede. George Albert Smith lärde att ovänligheter vanligtvis inte sägs under Herrens inspiration. Herrens ande är vänlig och tålmodig, kärleksfull och föredragsam. Men om vi är ute efter att finna fel på ett destruktivt sätt så är det aldrig en följd av att vi ledsagas av vår himmelske faders ande utan alltid skadligt. Vänlighet är den makt som Gud har gett oss för att vi ska kunna låsa upp hårda hjärtan och kuva upproriska själar. När frälsaren besökte nefiterna gjorde han något enastående med barnen. Och det hände sig att han undervisade och betjänade mängdens barn. Och han löste deras tungor och de talade stora och förundliga ting till sina fäder. Och de både såg och hörde dessa barn. Ja, till och med spädbarn öppnade sina munnar och uttalade förundliga ting. Förutom att öppna munnen på spädbarnen så kanske Herren öppnade ögonen och öronen på deras förbluffade föräldrar. De föräldrarna fick den ovanliga gåvan att se en glimt av evigheten och se sina barns sanna identitet och förjordiska gestalt. Skulle inte det för alltid förändra hur föräldrarna såg på och behandlade sina barn? Jag tycker om den här varianten av ett Goethe-citat. Hur du ser på ett barn är hur du behandlar det. Och som du behandlar det är så som det kommer att bli. Att komma ihåg ett barns sanna identitet är visionens gåva, som på ett gudomligt sätt inspirerar ett rättfärdig domares klarsynthet. President Thomas Monson har lärt oss: låt aldrig en problemlösning bli viktigare än att uttrycka en kärlek till en person. Så viktig den principen är när vi vill bli rättfärdiga domare, särskilt för våra egna barn. Det finns bara ett sätt att döma rättfärdigt på, som Jesus Kristus, och det är genom att vara som han är. Därför, vad slags män och kvinnor bör ni då vara? Sannerligen säger jag er, sådana som jag är. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are indeed grateful for the to the amazing Mormon Tabernacle Choir.
Vi är verkligen tacksamma för den fantastiska tabernakelkören, deras ledare och organister, för den vackra musik de framfört den här förmiddagen. Vår avslutande talare det här mötet blir president Henry B. Eyring, första rådgivare för första presidentskapet. Efter president Eyrings tal avslutar kören mötet med att sjunga: höj Guds folk en tacksam sång. Avslutningsbön får vi sen av broder Devin K. Durant, första rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap.
My dear brothers and sisters,
mina kära bröder och systrar, för sista dagars heliga är sabbaten en dag av tacksamhet och kärlek. Och jag är tacksam till president Thomas S. Monson som har bett mig tala under konferensen denna sabbatsdag. Jag ber att den heliga andens kraft ska förmedla mina ord till ert hjärta. Idag vill jag tala om hjärtats känslor. Den jag ska fokusera på är tacksamhet, särskilt under sabbaten. Vi är tacksamma för mycket, en främlingsvänlighet, ett mål mat när vi är hungriga, ett tak över huvudet när det stormar, läkandet av ett brutet ben och ett nyfött barns ivriga skrik. Många av oss minns vår tacksamhet under sådana stunder. För sista dagars heliga är sabbaten en sådan stund. En dag faktiskt av tacksamhet och kärlek. Herren uppmanade de heliga i Jackson County, Missouri 1831 att rikta sina böner och tacksägelser mot himlen. De tidiga medlemmarna fick uppenbarelse om hur man helgar sabbaten och hur man fastar och ber. De och vi fick veta av Herren hur man tillber och visar tacksamhet på sabbatsdagen. Som ni märker är det kärleken vi känner för gåvornas givare som är viktigast. Här är Herrens ord om hur vi visar tacksamhet och kärlek på sabbatsdagen. Jag ger dem ett bud och säger så: du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, med all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka, och i Jesu Kristi namn ska du tjäna honom. Du ska tacka Herren din Gud för allting. Du ska frambära ett offer åt Herren din Gud i rättfärdighet. Ja, ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och sen varnar Herren oss om faran med att inte tacka vår himmelske fader och Jesus Kristus som gåvornas givare. Och i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar. Många av er som lyssnar finner redan glädje i sabbaten som en dag när ni minns och tackar Gud för era välsignelser. Ni minns den välkända salmen: när livet stormar hårt, du prövas här, och du modlöst tror att allt förlorat är. Räkna då Guds gåvor, nämn dem en och en. Se vad Gud är givet och de giver en. Se Guds gåvor, nämn dem en och en. Se Guds gåvor och hans godhet känn. Är din börda tung där du bekymrad går? Tyngs du av korset och syns vägen svår? Räkna då Guds gåvor varje morgon. Låt din själ i tacksam bön till Herren fly. Jag får brev och besök av trofasta medlemmar som är nedtyngda av en mängd bördor. Några känner nästan att allt är förlorat, åtminstone för dem. Jag hoppas och ber att det jag säger om att vara tacksam på sabbaten kan hjälpa till att förjaga tvivel och att få ert hjärta att sjunga. En välsignelse vi kan vara tacksamma för är att vi överhuvudtaget är där på sakramentsmötet med fler än en eller två lärjungar samlade i hans namn. Det finns de som ligger hemma och inte kan ta sig upp ur sängen. Det finns de som vill vara där vi är, men som istället arbetar på sjukhus, gör våra gator säkra att gå på eller försvarar oss med risk för sitt eget liv i någon öken eller djungel. Det faktum att vi kan träffas om så bara med en medlem och ta del av sakramentet kan hjälpa oss börja känna tacksamhet och kärlek på grund av Guds godhet. Tack vare profeten Joseph Smith och det återställda evangeliet kan vi räkna ytterligare en välsignelse: att vi har möjlighet varje vecka att ta del av sakramentet som förbereds, välsignas och delas ut av bemyndigade Guds tjänare. Vi kan vara tacksamma när den heliga anden bekräftar för oss att orden i sakramentsbönerna som uppsänds av bemyndigade prästadömsbärare, äras av vår himmelske fader. Av alla de välsignelser vi kan räkna är den allra största den känsla av förlåtelse som kommer när vi tar del av sakramentet. Vi känner då en större kärlek och uppskattning för frälsaren, vars oändliga offer gör det möjligt för oss att renas från synden. När vi tar del av brödet och vattnet minns vi att han led för oss. Och när vi känner tacksamhet för det han har gjort för oss, känner vi hans kärlek till oss och vår kärlek till honom. Kärleken som vi vill signas med gör det lättare för oss att hålla budet att alltid minnas honom. Du kan också känna kärlek och tacksamhet som jag gör för den helige anden som vår himmelske fader har lovat alltid ska vara med oss när vi är trogna de förbund vi har ingått. Vi kan räkna de välsignelserna varje söndag och känna tacksamhet. Sabbatsdagen är också ett ypperligt tillfälle att minnas förbundet vi ingick i dopets vatten. Att älska och tjäna vår himmelske faders barn. Vi fullföljer det löftet under sabbaten genom att helhjärtat delta i en klass eller ett kvorum för att stärka tron och kärleken bland våra bröder och systrar. Det löftet gör också att vi glatt verkar i våra ämbeten. Jag är tacksam för alla de söndagar jag undervisade ett diakonernas kvorum i Bountiful, Utah. Och när jag var lärare i en söndagsskoleklass i Idaho. Och jag minns gångerna när jag verkade som assistent till min fru i barntillsynen. Min huvuduppgift var att dela ut och plocka upp leksaker. Det tog år innan jag förstod genom anden att mitt enkla tjänande i Herrens ställe hade någon betydelse för våra himmelska faders barn. Till min förvåning har några av dem under årens lopp kommit ihåg och tackat mig för mina tafatta försök att tjäna dem i mästarens ställe dessa sabbatsdagar. Liksom vi ibland inte kan se resultaten av vårt tjänande på sabbaten, kanske vi inte kan se den sammanlagda effekten av andra Herrens tjänare. Men Herren bygger sitt rike i tysthet genom sina trofasta och ödmjuka herdar utan stora åthävor inför dess härliga tusenåriga framtid. Det är den heliga anden som gör att vi kan se den allt större storheten i det. När jag växte upp gick vi på sakramentsmöten i en liten gren i New Jersey med bara några få medlemmar och en familj, min egen. För 75 år sedan döptes jag i Philadelphia i det enda möteshus som kyrkan hade byggt i Pennsylvania och New Jersey. Men där det då bara fanns en liten gren i Princeton, New Jersey, finns det idag två stora församlingar. Och för bara några dagar sedan uppträdde tusentals ungdomar i en föreställning för invigningen av Philadelphia Temple i Pennsylvania. Som ung man kallades jag som distriktsmissionär. Vi tillbad Gud på söndagarna i det enda möteshuset i Albuquerque, New Mexico. Idag finns där ett tempel och fyra stavar. Jag lämnade Albuquerque för att studera i Cambridge, Massachusetts. Där fanns ett möteshus och ett distrikt som täckte större delen av Massachusetts och Rhode Island. Jag körde längs kullarna i det vackra landskapet till sakramentsmöten i riktigt små grenar. För det mesta i små, hyrda lokaler eller små ombyggda villor. Nu finns det ett heligt gudstempel i Belmont och stavar spridda över landsbygden. Det jag inte såg tydligt då var att Herren utgöt sin ande över folket under de där sakramentsmötena. Jag kände det. Men jag såg inte vidden eller Herrens tidplan för uppbyggandet och förhärligandet av hans rike. en profet såg och skrev ner genom uppenbarelse det som vi nu kan se. Nefi sa att vi inte skulle bli många, men att vårt sammanlagda ljus skulle vara härligt att skåda. Och det hände sig, sa han, att jag såg Guds lams kyrka och dess medlemmar var få. Och det hände sig att jag, Nefi, såg att Guds lams kraft föll över det heliga i lammets kyrka och över Herrens förbundsfolk som var spritt över hela jordens yta. Och de var beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet. I vår tidsutdelning finns en liknande profetisk beskrivning av vår situation och kommande möjligheter nedtecknad i lärarförbunden. Ni har ännu inte förstått hur stora välsignelser Fadern håller i sina egna händer och har berättat åt er. Och ni kan inte bära allt nu. Var dock vid gott mod, ty jag ska leda er. Riket är ert, och dess välsignelser är era, och evighetens rikedomar är era. Och den som tar emot allt med tacksamhet skall härliggöras. Och den här jordens goda skall tillfalla honom till och med hundrafalt, ja mera. Jag har känt denna förändring av växande tacksamhet för välsignelser och en allt större kärlek till Gud i kyrkan. Den verkar tillta bland kyrkans medlemmar i tider och på platser där deras tro prövas, när de måste vädja till Gud om hjälp för att ens kunna fortsätta. I livet kommer vi att möta svåra prövningar, liksom fallet var för folket på Almas tid under den grymme Amulon, som la bördor på dem som var för tunga att bära. Och det hände sig att Herrens röst kom till dem med deras bedrövelse och sade: lyft upp era huvuden och var vid gott mod, ty jag känner till det förbund ni har slutit med mig, och jag ska sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen. Och jag ska även lätta de bördor som har lagts på era axlar, så att ni inte ens känner dem på era ryggar, trots att ni är i träldom. Och detta ska jag göra så att ni hädanefter kan stå som vittnen för mig, och så att ni säkert kan veta att jag, Herren Gud, besöker mitt folk i deras bedrövelser. Och nu händer det sig att de bördor som lagts på Alma och hans bröder lättades. Ja, Herren styrkte dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet. Och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja. Ni och jag kan vittna om att när vi har hållit våra förbund med Gud, särskilt när det är svårt, så har han hört våra böner av tacksägelse för det som han redan har gjort för oss och har besvarat vår bön om styrka att uthärda trofast. Mer än en gång har han gjort oss både glada och starka. Du undrar säkert vad du kan göra för att leva och tillbe Gud den här sabbaten, för att visa din tacksamhet och för att stärka dig själv och andra inför kommande prövningar. Du kan börja idag med en personlig bön och en familjebön och tacka för allt som Gud har gjort för dig och er. Du kan be om att få veta vad Herren vill att du ska göra för att tjäna honom och andra. Du kan speciellt be om att den heliga anden berättar för dig om det finns någon som är ensam eller behövande som Herren vill att du besöker. Jag kan lova dig att dina böner blir besvarade, och när du handlar efter svaren du får så känner du glädje under sabbaten och hjärtat kommer att överflöda av tacksamhet. Jag vittnar om att Gud Fadern känner och älskar dig. Frälsaren sonade för dina synder för att han älskar dig. De, Fadern och Sonen, vet vad du heter, liksom de visste vad profeten Josef hette när de visade sig för honom. Jag vittnar om att det här är Jesu Kristi kyrka och att han ärar de förbund du ingår och förnyar med Gud. Din innersta natur ska förändras för att bli mer lik frälsaren. Du ska få styrka att stå emot frestelser och känna mindre tvivel om sanningen. Du ska finna glädje i sabbaten. Det lovar jag dig. I Herren Jesu Kristi namn. Amen.
Heavenly Father, we love
Vår Fader i himlen, vi älskar dig. Vi är tacksamma för det inspirerade budskap och den vackra musik på det här mötet. Vi är tacksamma för allt vi undervisats om och det vi har känt. Vi är tacksamma för en levande profet, Thomas Hens Månsson. Vi älskar honom och de som står vid hans sida. Må han känna vår kärlek och vårt stöd. Vi är tacksamma för din son Jesus Kristus, för hans liv och hans frälsande försoning. Och vi ber välsigna var och en av oss som välsignat oss på många sätt. Må vi alltid komma ihåg honom. Vi ber i hans namn. Ja, Jesus Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Detta var en utsändning från den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts ut bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som en public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.